hälsar vi återigen hjärtligt välkomna till ett av Rule Britannias matiga, underbara införavsnitt. Det är fasen bara några dagar kvar innan Premier League 23-24 ska sparka igång. Och för att vara helt redo för det så ger vi ju er i de här avsnitten en tillbakablick delvis på vad lagen presterade förra säsongen, vad som har hänt under sommarfönstret, men kanske också andra aspekter som kan spela roll i det som väntar här inför premiär och den säsong som stundar. Och idag, Fabian, har det blivit dags för de älskvärda, de stora, stolta, underbara Brighton.
exakt.
Nej, jag var snabbare än det där. Jag skulle inte vara. Men det är både Brighton och mitt älskade Liverpool. Men vi håller lite på det underbara laget. Och så börjar vi nere på sydkusten med De Zerbis gäng, som väl var det som ändå fick mest uppmärksamhet förra säsongen. Och då har fan fått det många säsonger på grund av Graham Potter, men såklart också för, ja, men det är hantverk från sportslig ledning som har varit, och från att bara kastas in nya 18, 19, 20-åringar vecka efter vecka, och så är den ena bättre än den andra, och fan vad bra de till och med blev, och ännu bättre med De Zerbi vid rodret.
Ja, men nu känns det också, man har ju varit trött på det där svenska Brighton-runket, bara för att Graham Potter kan svenska, att han hade några år i Östersund. Han skiter ju blanka fan i Sverige. Alltså, låt oss vara tydliga. Nu är ju Brighton-runket på riktigt, och nu är på något sätt förtjänat det. Och jag har ju faktiskt lagt upp en plan. Jag har sovit och liksom tänkt ut en plan för det här, att för svenska folkets skull så kommer jag prata om Brighton i 55 minuter här, så att du får prata om Liverpool i 5 minuter. Vad tror du om den planen?
Alltså, jag tror ju att en 5 minuters kärleksförklaring till det älskade Liverpool, det räcker nog. Och jag tror folket hade stått ut med att höra dig prata Brighton i 55 för att få min varma hand på vårt älskade Liverpool de sista 5. Så det kör så länge du orkar, helt enkelt, om ditt Brighton.
Alltså, jag vet ju att du och jag brukar lyssna på poddar i 1,5 gånger hastigheten, men om jag ska prata Brighton i en timme, jag tror fan folk nästan hade satt ner mig på 0,5 för att få njuta i 2 timmar. Den där matten var inte bra.
Nej, det var lite halvdött. Men vad fan, det funkar.
Ja, men vi börjar prata om förra säsongen då, precis som vi alltid gör när vi kör de här införavsnitten. Och det är väl egentligen, ja, men här, alltså, verkligen uppdelat i 2 säsonger. Och det börjar med, alltså, man minns tillbaka på Graham Potters fantastiska start, och Trossard och Gross som bara öste på och öste in målen. Och man bara, alltså, hur långt ska det här räcka? Man har ju tidigare pratat om att Brighton har underpresterat XG, kanske mest av alla lag i världsfotbollen de senaste åren, för att man har svårt med målskyttet. Men här spelar ju alla som på steroider. Och det kom ju verkligen som en smäll för det här Brighton när Graham Potter då lämnade för Chelsea och skulle ersätta Thomas Tuchel och ta klivet upp på den absoluta världsscenen. Och in kommer den här Roberto De Zerbi. Och vi ska inte gå in för mycket på De Zerbi, vi ska ta det mer när vi kommer till tränarkategorin. Men vilken fruktansvärd succé det var från dag ett. Han gjorde det som Graham Potter hade gjort bra och gjorde det ännu bättre. Och att Brighton till slut slutar på en sjätte plats. Alltså, det är ju, nej, men det är helt spektakulärt bra. Och det är så fruktansvärt imponerande. Och det är inte orättvist på något sätt. Man gick även till semifinal i FA-cupen. Så det är ju en, ja, men det går väl inte att säga något annat. Efter Brightons medel så gör man en 5+-säsong.
Nej, men verkligen. Och som du säger, det är ju svårt, tror jag, som Brighton supporter att ta in från den där hösten med allt det Graham Potter hade byggt, och man känner då att Chelsea kommer lite och, ja, men drar undan mattan för dem. Och det var ju inte bara Graham Potter, utan han tog med sig i stort sett hela staben till Chelsea, och vi har pratat om, och vi lär prata om, alltså, andra från olika positioner i den där sportsliga ledningen som lämnar klubben dessutom. Och jag tror att man som Brighton supporter kände en viss oro där. Och sen, även om Roberto De Zerbi har varit testad och framgångsrik, och italienarna framförallt efter Tini Sassuolo höll honom väldigt högt, så tror jag att man som supporter var extremt nervös där i höstas. Och att nu kunna blicka tillbaka på det och känna att man typ kom ut vinnande ur allt det som där och då nog kändes som, ja, men som en extremt orolig och turbulent period, det måste ju vara så jävla skönt för varenda Brighton-support.
Ja, men det var ju verkligen en avgörande rekrytering för Brighton. Ja, men har inte en historik, man har inte finansiella resurser, man har inte ett geografiskt läge som gör att man har förutsättningar för att vara en toppklubb. Så hade man misslyckats med den här rekryteringen, så tror jag att vägen, ja men kanske rent ut sagt rakt ner i Championship, inte hade behövt vara jättelång. Istället har det blivit ännu bättre, och det ska bli väldigt kul att se framtiden, vad som komma skall med det här laget under Roberto De Zerbi. Men vi gör väl så att vi går in på just nämnda De Zerbi, som charmade hela Italien med sina år i Sassuolo innan flyttlasset gick till Shakhtar. Och det var ju efter Rysslands invasion som ukrainska ligan försvann där, va? Och, eller försvann. Hårdraget. Den sattes på paus.
Precis.
Och De Zerbi blev efter det klubblös. Och jag ska vara helt ärlig, jag visste inte ett skit om Roberto De Zerbi innan han kom. Jag kommer ihåg att jag pratade med Christian Borrell om det här, och hans beskrivning var ju såklart väldigt lång men kortfattat. Hans lag gör väldigt mycket mål och de släpper in väldigt mycket mål. Det är underhållande att kolla på. Och om jag bara så här bollar av en fråga till dig mitt i meningen när vi pratar om De Zerbi och hans gärning. Hur stor chansning var egentligen det här när han tog Brighton?
Nej, men jag tycker ju, alltså det som är häftigt med värvningen, som så det är ju att det för det första är en tränare med en tydlig identitet. Det är någon som vinner, och det visar ju också på hur mycket smarta saker Brighton har gjort. Alltså det kommer ju från allt till från då spelarrekrytering till i detta fallet tränarrekrytering, och att man kanske är beredd att eventuellt ta den minimala risk det ska vara med att låta en tränare sätta prägel på ett lag som kanske inte har individuella kvaliteter till att konkurrera med de allra bästa. Vi har sett väldigt många lag i Brighton-facket välja gått på det tråkiga engelska spåret där det handlar om överlevnad. Ja, men Brighton ville ju med den här rekryteringen utvecklas som fotbollsklubb, och det hade såklart kunnat gå åt olika håll. Nu visade sig att stjärnorna verkligen stod rätt och det blev en fullträff, men jag tycker det bara, alltså, att man vågar, att man har helikopterperspektivet och blickar ut över en större del av fotbollsvärlden än det som ofta är en jävligt liten ankdam av cirkulerande engelska tränare, så vågar Brighton något annat, och det bara det ger dem ju fan beröm. Och sen att betyget dessutom blir MVG i stort sett i slutändan, det är ju en bonus för dem, men jag tycker det var ju med facit till hand supervärmning och superrekrytering, men även bara av att man vågade chansa, så tyckte jag att det visade på att man är smartare i Brighton än vad man är i många andra klubbar.
Och det var väl även det här brittrunket pikade när man ser de här usla talksportssändningarna och klipp kommer ut på britter så här, Gabriel Agbon Lahore-typer som bara: vad ska den här göra? Vad har den här italienaren gjort? Han har gjort det bra i Sassuolo. Varför inte ta Steve Bruce? Eller varför inte ta Sam Allardyce? Eller varför inte ta... vad fan finns det? Det finns ju många som helst. In med Alan Pardew. In med Tim Sherwood. In med hela jävla ligan. De är bättre än De Zerbi. Vi ska inte fastna. Vi pratar transfers. Pedro. Klar för 34 miljoner euro från Watford. Och Bart Verbruggen. Klar för 20 miljoner euro från Anderlecht. Och det är väl målvaktsfrågan här som jag kanske tycker sticker ut. Roberto Sanchez väldigt omtyckt, och jag har gjort det bra i Brighton och gjort det bra under Graham Potter och gjorde det även bra under De Zerbi. Helt plötsligt från ingenstans så kommer Jason Steele in sista 10-15 matcherna, och det har ju varit väldigt tydligt att De Zerbi, likt Erik ten Hag, om vi tar United-situationen med David De Gea, att han har velat ha en målvakt som kan göra hans spel med fötterna. Så utan att ha minsta lilla koll eller ha sett en skärm av Bart Verbruggen, så tar mig för givet att det är en pinpointad scout för att passa in i De Zerbis bygge.
Ja, och sen då med João Pedro, en anfallare som fyller på där uppe i det som...
Han kommer aldrig peta Welps.
Och kanske framförallt en Evan Ferguson, på tal om, som jag började med, 18-19-åringar som kommer fram lite från ingenstans och exploderar. Han gör ju en otrolig vår också. Som du var inne på, lite löser den där anfallspositionen som man typ spelat utan lite under Graham Potter, och där mycket har handlat om kanske kanterna och påfyllnaden från offensiva mittfältare istället. Så det kommer ju vara ett lite annorlunda Brighton, för även om det då har varit transfers in som du nämner här, så är det ju än så länge såklart det stora tomrummet som lämnas av Alexis McAllister som går till Liverpool. En Levi Colwill som var på lån som man då än så länge har behövt skicka tillbaka till Chelsea, och såklart de ihärdiga ryktena kring Moises Caicedo, och då är det plötsligt väldigt många väldigt viktiga spelare som Brighton behöver hitta lösningar för att ersätta.
Och här kan vi väl blanda ihop och liksom mixa ihop de två kategorierna snackisen och kvar att göra på marknaden. För det här är ju som du säger, allt det här är ju liksom ett, allt det här hör ihop. Jag har ju väldigt svårt att se Caicedo spela i Brighton när vi är i september 2023, när transferfönstret är stängt. Och vad Brighton ska göra på transfermarknaden tror jag har väldigt mycket att göra med hur mycket pengar man får för Caicedo. När vi spelar in det här så är det senaste ryktet att man inte vill sälja Caicedo om man inte får Colwill i utbyte från Chelsea. Och hela den här liksom, ja, men vad som kommer hända beror på vilka spelare som kommer sälja. Och jag vill även baka in snackisen hur länge, om vi liksom ser Brighton som ett lag under Graham Potter och De Zerbi, hur länge kan Brighton sälja sina bästa spelare och fortsätta leverera på den här fruktansvärda nivån? Kan man fortsätta att sälja Kushreya-typer som blir usla i andra klubbar? Bissouma också, ja, men gjort det jättedåligt. Alltså, är det systemspelare som är bra i Brightons spel? Kan man fortsätta den här scoutingverksamheten trots att Newcastle är där och hugger, trots att Chelsea tar scouter och sportchefer? Kan man fortsätta hitta de här guldkornen och förädla dem och liksom göra att de levererar på den här nivån? Eller är det ett luftslott och det till slut kommer ta slut?
Nej, men jag tror inte det är ett luftslott, och jag tror man kommer fortsätta göra jättebra saker. Däremot så tror jag att det kanske nästan ligger de lite i fatet, i alla fall för kommande säsong. Sen kan det vara något som gör att de kanske landar lite och så kan de studsa upp igen, men att det blev så bra som det faktiskt blev förra säsongen. En sjätteplats, de ska spela Europa League. Jag förstår att fansen såklart är lyriska av det faktumet, men nu blev det en säsong där ändå så pass många spelare stack ut och visade hur bra de var tidigare. Har det, som de nämnt, har varit en eller två spelare här och där varje säsong som kanske har stuckit ut som, ja, men som lite exceptionellt bra i miljön. Man har dessutom då kunnat ta överpriser, och jag förstår att man har cashat in varje gång det har kommit de här feta buden, för man har lite, tror jag, internt, ja, men stått och tittat på de andra klubbarna och undrat, okej, ni väljer att lägga pengarna på Cucurella, vad fan, vi har ju 4, 5, 6, 7 spelare i laget som är bättre, så det är klart att, ja, men tar ni honom för 60, 70 miljoner pund, det är fine. Men nu tror jag att succén var så stor förra säsongen så att de här riktiga nyckelspelarna i det här laget nu kommer att lämna, av allt vad det verkar, med Caicedo och McAllister framförallt. Och då har jag svårt att se hur Brighton ska kunna bibehålla den stabiliteten som har byggts från det där. Ja, och det, så gör han ju en succématch på försäsongen, och så pratas det direkt om att han är en av alla de här, återigen då, 18, 19, 20, 21-åringarna som kommer fram lite från ingenstans, precis som vi inte har koll på killarna som kommer från Ecuador eller från Irland och exploderar. Och har vi tur som svenskar så har ju det där scoutögat nu hittat Yasin Ayari, och han kommer att explodera. Men jag har, och när jag tittar på lite spel borta på ATG, så tittar jag också på att Brighton kanske faktiskt får kämpa lite för att ens vara på den övre halvan den här säsongen. Så jag kommer nog titta på ett spel där Brighton kanske då från gemene mans perspektiv underpresterar och hamnar lite lägre ner. Så det kommer vara ett av långtidsspelen vi kikar på. Då är det ju atg.se/tutto som gäller. Och det är för alla som är över 18 år och som spelar ansvarsfullt och kontrollerat. Och skulle man ha problem med spelarna så är det ju stödlinjen.se. Men jag känner lite att Brighton var så bra förra säsongen kan göra att faktiskt slå hårdare mot dem inför denna.
Ja, men jag gillar verkligen den där tanken och det där spelet. Och vi går över till stjärnan, och här förutsätter jag att Caicedo lämnar. Så jag kommer inte nämna honom, för det känns tråkigt, för jag har svårt att se att han spelar. Och det finns många fina spel i Brighton. Vi har Estupian, vi har Encisco som jag tycker kom in jävligt bra i slutet. Vi har Ferguson som vi har nämnt, vi har March som, ja, men gjorde en dundersäsong och liksom har historia i klubben. Men jag landar fan efter att förra vårsäsongen, ja, innan för ett år sedan var väl Gusten Dahlin den enda svensk som hade koll på Karo Mitoma, men som han slog igenom. Och frågan man ställer sig inför den här säsongen är att nu ställs det krav på honom. Lagen som man möter kommer att ha större koll på honom och lägga större fokus på att försvara mot honom. Kan han följa upp succén? Men jag, alltså den höjden och den snabbheten och det yrvädret, det är så visuellt sexigt på något sätt. När så korta spelare med så här, ja men hans frilla så här, han ser, ja men jag vet inte. Det är något med honom som gör att det ser underhållande och jävligt bra ut när han spelar fotboll.
Ja, och han snurrar ju upp Liverpool något så fruktansvärt. Alltså det är ju också på tal om ja, men det som De Zerbi lyckades få till med det där Brighton. Vi möter ju dem i, är det mitten av januari någonting, och får en kölhalning där nere på Amex Stadium. Det blir väl 3-0 till Brighton slut. Jag har aldrig sett Liverpool så utklassade, och jag har, ja, det är få spelare som har imponerat så stort som kanske Mitoma gör där. Han gör vad han vill till slut, trots sin längd, som du säger, så är han ju inne i boxen och trixar runt bollen och skickar in den till slut också. Så det var, han är ju, jag håller med dig. Det är ju också en av de här spelarna du betalar biljetten bara för att se honom spela fotboll, och så jävla många sådana finns det ju inte i alla lag. Så jag håller med dig att han ändå är den som sticker ut, och ser väl ändå ut, om de följer lite då ändå, ja men systemet med spelare som ska göra x antal säsonger och prestera x antal ja men stora saker för klubben innan de lämnar, så får de väl behålla Mitoma en säsong till, och sen är det väl hans tur att sticka nästa år. Men en säsong till för fansen nere i Brighton att njuta av honom, det tror jag de är jävligt glada över.
Ja, men det är det som de gör så snyggt, att de har lite som, om vi tar en svensk parallell, som Djurgården som pratar om den här turordningen när man ska få lämna utomlands. Brighton är väl lite på samma sätt, och som du säger, Mitoma skulle mycket väl kunna vara den spelaren om man tar... Ja, men spelar Brighton som finns kvar nu, som har den där internationella flärden och liksom är i rätt ålder för att lämna till en stor klubb, så känns det inte alls omöjligt. Och måste ju bara nämna, jag gör en liten bonuskategori här. Jag vet att när Toto Balutto gör sina Tutski-avsnitt inför mästerskap så har de en kategori som heter Min gubbe, och jag måste ju nämna Danny Welbeck, för jag älskar Danny Welbeck, Robin.
Ja, på tal om spelare som till och med var bra när vi mötte dem, så har han det. Men jag har svårt att säga att han har en stor säsong i sig framåt. Men man behöver de här karaktärspelarna också.
Alltså han är den spelaren i världsfotbollen som, förutom när Manchester United gör mål, när han gör mål, alltså jag skiner, jag blir glad. Jag älskar alltså hans målgest, hans leende, hans hela uppsyn. Jag älskar honom, jag tycker han är så jävla fin.
Ja. Jag får väl kontra med att James Milner ska fortsätta spela sin fotboll i Brighton också. Får se vad han och Adam Lallana kan göra tillsammans på det där Brighton-mittfältet.
Han missar ju faktiskt på övergångar, det var ju svagt av mig.
Ja, han kostade ju inget, så det är helt okej. Han kom in gratis.
Ja, nej, men det ska bli kul.
Vi andra trodde att han skulle lägga ner karriären.
Ska han sätta standarden nu och visa hur hårt man ska träna i Brighton? Nej, redan
ungefär trött på. Alltså. Ja, men det måste finnas spelare som är ungefär ganska exakt hälften så gamla som honom, som kanske kan kategoriseras in i talangkategorin istället.
Jajamensan, och du har redan pratat om hans vår, och det är såklart 18-åriga Evan Ferguson som ja, men kom från ingenstans, och det var väl egentligen efter VM genombrottet kom, och att han redan efter ett halvår som startspelare ryktades som en av de potentiella niorna till Manchester United säger väl en hel del om genombrottet. Han har alltså redan hunnit med 6 landskamper för Irland, och ja, det ska bli kul att se den här andra säsongen, för jag har svårt att se att det kommer bli sämre. Han kommer mogna, han kommer bli större, han kommer växa sig in i kostymen. Och Brighton, vi pratar om det här underprestation sett till XG historiskt, det är för att man inte haft en anfallare som har kunnat prestera. Det här kan ju verkligen bli, och man ska inte ställa de kraven på honom att han ska göra över 38 omgångar och liksom göra 20 mål när han är 18 år, men han har verkligen potential, han har en mogen spelstil som gör att han verkligen kan ta nästa kliv och kliva upp och vara liksom en riktigt högkvalitativ anfallare i Premier League.
Mm. Och till lite summering av vad man då ska förvänta sig av det här Brighton-laget inför kommande säsong. Jag var inne och du ryggade mig, kändes det som, lite där på att det kan bli tuffare för dem. Det har vi i alla fall förväntningar på. Nu ska man ju dessutom försöka göra något kul av det äventyr som väntar i Europa med Europa League, och om truppen då dessutom på pappret i alla fall kanske känns lite svagare än förra säsongen, så bör väl det kunna återspeglas lite i ligaspelet.
Ja, men det tror jag, och det känns väldigt svårt att säga om, alltså så här, nu när vi är i månadsskiftet juli-augusti, vad som kommer hända, eftersom det är så mycket kvar som kommer hända. Man vet inte hur truppen kommer se ut. Jag tror att det kommer ske ganska mycket både in och ut. Ser man på kravställande, så slutar man topp 8 och har en ganska bra run i Europa, så tycker jag att det är en jättebra säsong av Brighton. Men som sagt, det är det som också är. Brighton har ju, jag ska inte säga att de aldrig har spelat i Europa, det kanske de har gjort tidigare, långt tidigare, men det är väldigt länge sedan. Och kollar man på West Ham, West Ham gör ju en floppsäsong förra året, om man ser till, man har väl kommit 7-2 i rad innan det, och sen nu så floppar man ganska rejält och länge indragna i nedflyttsstriden. Men om några år, vem kommer komma ihåg det? Folk kommer komma ihåg den där Conference League-titeln, folk kommer komma ihåg den där festen i Prag, och det är sånt, alltså så här, få folk att drömma, få folk att åka på sina första Europaresor. Det vet ju både du och jag, det är det absolut bästa som finns som supporter, att åka på borta resor i andra länder i Europa. Så sluta Brighton 10 och liksom går till semifinal i Europa League eller kvartsfinal och liksom får, ja, men åka till roliga ställen, uppleva roliga saker, så är det fortfarande en bra säsong för Brighton. Det måste ju ändå landa i.
Ja, det kommer ju såklart inte hända, men man är nästan sugen på, du vet, gå och vinna Europa League och åka ut ur Premier League så att de spelar Champions League som ett championship-lag nästa säsong. Ska jag titta på den lilla dubben? Ja, då spelar ju Europa League, eller jag var till med UEFA-kuppen på den, men det var väl Europa League.
Men Wigan vann väl, de vann FA-kuppen också.
FA-kuppen åkte ur, så de fick spela Europa League, eller kvala till Europa League samtidigt. Nej, men vi får se. Tuff säsong lär vänta för Brighton. Är det något sista vi ska lägga till på dem, eller kan vi gå till de stora, mäktiga, röda maskinerna?
Nej, men det är väl, alltså, vi var inne på Yassin Ayari, men det ska bli jävligt kul att se som svensk hans framfart, om man kan ta nästa kliv och få mer starter. Jag vet att när han gästade Tuttosvenskan pratade han där om hur extremt högt han höll De Serbi, så det ska bli kul att se hans framfart om man kan, ja, men som sagt, bli en långsiktig ersättare till McAllister och Caicedo på det där mittfältet. Så det är väl det. Nu, det är bara att showa loss. Jag sätter till dövörat och checkar ut en halvtimme nu.
Ja, men det gör du helt rätt i, för nu ska vi snacka Liverpool. Vi gör detta avsnitt i samarbete med Telia, och det vi gillar med Telia, Fabian, det är ju att man kan samla alla sporter på ett ställe, och då menar vi verkligen alla. Hur smart är inte det?
Ja, i höst kan man alltså exempelvis kolla när Premier League och Champions League drar igång, samtidigt som man kan följa slutspurten i Allsvenskan och gruppspelet i SHL. Med den grymma Telia Play-appen kan man dessutom se alla sporter, matcher live eller i efterhand, om det blivit någon krock eller om man har varit iväg på något annat äventyr medan matcherna gick live.
Och vill man, varför man nu skulle vilja det, kan man alltså ta en liten paus från all sport som finns där ute, så kan man ju såklart även plöja igenom hela det enorma utbud av filmer och serier som finns på Viaplay och C More genom Telia. Och man kan, håll i hatten nu här Fabbe, alltså även lägga till HBO Max utan extra kostnad.
Otroligt. Och då sitter folket där hemma och tänker hur saftig den här notan blir. Nej, men alltså det kostar ju bara 649 kronor i månaden, vilket gör att man alltså sparar över 500 kronor jämfört med om man köper alla de här tjänsterna separat.
Nej, men det är total succé, och men samla sporten smartare, spara massa pengar. Det är Telia det, så stort tack till Telia. Vi får väl bara summera den icke-prestation som var under fjolåret, för efter att man då under slutet av 2022 hade varit på väg mot kvadruppel, som det snackades om, det blev ju bara de där två icke-kupporna som i alla fall alla andra än Liverpool-supportrar vill få det till, som man vann. Man gick ju bet på ligan och Champions League, så var man ändå fylld med förväntningar inför fjolårssäsongen. Men det var ungefär en vecka man kände att det kändes bra. Det blev den där 3-1-segern mot City Community Shield, och sen när väl ligapremiären kom till en så blev det 2-2 på Craven Cottage, och från där så blev det egentligen bara sämre och sämre. Darwin Nunes skulle komma in och frälsa oss, han skulle göra 30 kassar och ösa på. Han var avstängd efter bara några dagar i stort sett när han hade börjat bråka och sänkt Andersen i Crystal Palace, och ja, men från där så var ju Liverpools höst och vinter ett totalt haveri, och det är ju lite fladdrande i slutet av säsongen som gör att kanske du som United-supporter, jag vet att en del Newcastle-supporter, var lite oroliga att vi skulle ta oss hela vägen upp och förbi, men det gick ju inte, och man fick nöja sig med en femte plats. Dessutom då en, ja, men fullständig överkörning från Real Madrid på Anfield, trots att vi hade 2-0-ledning efter en kvart eller vad fan det var. Och ja, men det är ju en säsong för Liverpool att glömma i stort sett. Och det var väl mer ni som motståndarsupportrar som gladdes åt vad Liverpool presterade på planen förra säsongen än vad vi röda gjorde.
njöt väldigt mycket, vill jag tillägga. Men det är så många händelser den här säsongen, som om vi tar bara början. Man var så här, ja, men Van Dijk kom tillbaka säsongen innan från sin korsbandsskada. Folk så här frågade hur mycket har den här skadan påverkat. Men han gör ju väldigt bra den här säsongen. Och man diskuterar ju fan all oändlighet förra året. Varför släpper Liverpool in så mycket mål? Varför blottas Van Dijk på ett sätt jag aldrig har sett honom göra? Och jag vet att folk blir provocerade när jag säger det här, men den höjden Van Dijk hade de här tre säsongerna när han kommer och sen säsongen 2022. Jag har aldrig sett en mittback, och liksom Maldini har en bättre karriär. Jag håller Nemanja Vidic och Rio Ferdinands karriärer som bättre. John Terry också troligtvis. Men den höjden, jag har aldrig sett en mittback vara så dominant. Som liksom styr och ställa, så lugn och så, som pondus. Jag har aldrig sett det. Och den här, och sen var det alltså från den här matchen mot Fulham, när han drar på sig straffen, om det är mot Mitrovic som gör mål på den. Är det så lätt att säga att Fabinhos första 8 månader den här säsongen, att skölder inte fanns där? Henderson var sämre, men han löper inte lika mycket. Thiago var skadad hela tiden. Fabinho gick ner sig rejält. Trent och Robertson hade det inte, så därför blottades Van Dijk. Eller finns det någon annan förklaring? Har han sett sina bästa dagar, eller vad tror du?
Ja, det är mycket möjligt och kanske högst troligt att han har sett sina bästa dagar. För som du säger, den höjden han har varit uppe på, det är väl svårt att säga att han som typ 32-åring nu ska studsa tillbaka och ta kliv och bli ännu bättre. Men att han ibland framstod som så, om man säger, dålig, vilket var någon kombination av typ,
ja, men det gjorde han, det måste vi ändå säga.
Han såg obrydd och arrogant ut och blev blottad på ett sätt som såklart var, alltså visuellt var det så extremt tydligt stundtals. Så där tror jag dels det har att göra med att tyvärr ett stort problem för Liverpool, och som ännu inte är adresserat när vi sitter här, det är ju att när inte Ibrahima Konaté, som jag ändå håller ganska högt, när inte han är i speldugligt skick, vilket han tyvärr, som det ser ut, och när vi tittar historiskt, bara är ungefär varannan vecka i snitt, så är mittbackskollegan till Van Dijk, Joel Matip eller Joe Gomez, vilka båda två är alldeles för dåliga enligt mig. Sen som du säger, Fabinho hade en riktigt svag första del av den där säsongen, i alla fall spelade upp sig något under våren. Och sen så det som tidigare har varit, ja, men Liverpools vägvinnande koncept på både, ja, men eller i båda riktningar, både offensivt och defensivt, har ju varit löpstyrkan, som dels Jordan Henderson, men framförallt också en spelare som alltid var underskattad, och som jag tror vi har insett i efterhand hur jävla underskattad han var, Gini Wijnaldum, på det där mittfältet. För de gjorde ett sånt jävla grovgöra på det där mittfältet, så att där fanns inte tid för motstånd att stå och peta in bollar bakom Van Dijk, för han vill stå högt. Han vill stå där och dondera och styra, men direkt inte pressen från mittfältet sitter som den ska, då blir han blottad. Och nu då dessutom en knäskada senare, 3 år senare, med några löpmeter, eller i alla fall några då, ja, men slöare löpmeter i sig än man hade förr, så blir han blottad. Så det är ju klart att Liverpool måste adressera det framåt.
Men jag måste bara fråga innan vi lämnar, alltså som sagt, det är verkligen ingen disrespect, men som supporter, alltså nu ser allt ut, jag såg någon video på Twitter som kollades ut just nu när vi spelar in där det ser ut som att Jordan Henderson spelar in en avskedsvideo. Han är inte presenterad för Saudiarabien, men mycket tyder på att kaptenen Jordan Henderson lämnar, och mycket talar väl för att Van Dijk kommer få den där binden. Bruno Fernandes har ju fått kritik i Manchester United att han beter sig illa när laget presterar dåligt. Hur stort problem ser du att det är som en ledare att Van Dijk kändes, när Liverpool var som sämst, så kändes han som den som tjura ihop? För att liksom, om Fabinho inte tar bollen där, varför ska jag liksom städa upp efter honom hela tiden? Han kändes liksom som att han sket i. Ska inte en ledare kliva fram när laget har den tuffaste perioden sedan han kom till klubban?
Det tycker jag absolut, och jag har väl varit en av dem, jag vet inte om jag ska säga en av de få, det har väl säkert varit lite det. Vissa tycker att Trent Alexander-Arnold ska få den, och så är han the scouser in our team, och så ska han göra en Steven Gerrard-resa och så vidare. Men jag har ju tyckt att Mohamed Salah ska ha binden. Jag håller han så jävla högt, och jag tycker att han är den som outtalat har varit den som har lett på plan. Han är den som, när det har gått tyngst, alltid i stort sett har varit spelaren vi har kunnat gå till, ge bollen, och så är det han som har, ja, men skapat mål Ronaldo. Man kan tycka att han inte är tillräckligt involverad, han bränner alldeles för mycket, men jag tycker att det är han som alltid har drivit på det. Han är den som har lyft laget när vi har varit nere i de olika svackorna. Dels i, ja, men i vintras, den här säsongen, gångna säsongen 2021 som vi minns, när vi förlorade, vad fan var det, 4-5 raka matcher och massa på Anfield, även om det var inför tomma läktare och så vidare. Det var han som sen knöt näven någonstans och drev oss tillbaka till en Champions League-plats. Så jag har ju velat att Mohamed Salah ska få göra några säsonger med binden på Anfield, men ser det ut som att Klopp väljer Van Dijk, och det får ju vara hans val, men jag köper det du säger och håller med om det, att den attityden är ju älskvärd när det går, när man joggar i kapp motståndare och ändå bryter, men när du joggar i, eller försöker jogga i kapp och inte hinner i kapp, då ser det ju så jävla dåligt ut.
Ja, men det ser sjukt ut. Vet du vad du ska få göra nu, Robin?
Hylla Jürgen Klopp.
Jajamensan.
Ja, nej, men det är ju den tränaren, det måste väl vara nu, han som har suttit längst på sitt jobb i Premier League. Snart uppe i 8 år på Merseyside och hyllad, älskad av mer eller mindre alla i och runt Liverpool. Men var ju faktiskt, alltså under förra säsongen, första gången som några började sticka ut hakan och ifrågasatte om han verkligen var rätt man framåt. Nu har han ju sitt kontrakt till 2026. Det har varit alltid lite små spekulationer kring det där tyska landslagsjobbet och vad som väntar. Men han tog ett famlande Liverpool till att göra dem bäst i England, Europa, världen. Och jag har ju alltid varit stensäker på och supertrygg i att jag vill ge han chansen att bygga Liverpool 2.0. Jag tyckte man väntade för länge, och det är alltid, är det hans fel? Är det ledningens fel? Vems fel är det? Varför var vi så lojala mot vissa spelare förra sommaren? Ser vi ut att kanske vara det igen vad gäller vissa försvarsspelare den här sommaren? Men jag vill ju se Klopp med ett yngre Liverpool-lag som kan börja spela Klopp-fotboll igen. Och han är ju, för mig kommer han ju alltid vara den största Liverpool-tränaren. Det finns Shankly och Paisley och hela gänget och allt vad de har liksom gjort för klubben. Men det finns ingen i vår generation som inte kan hålla Jürgen Klopp som den allra största.
Och det är det här som är att, alltså, jag kommer verkligen ihåg de här diskussionerna om han skulle, liksom hade nått vägs ände och skulle ersättas. Men sen samtidigt, alltså, jag tror inte folk inser, alltså, Liverpool är en väldigt speciell stad. Jag tror att folk glömmer det väldigt ofta och har svårt att förstå hur Liverpool som stad funkar. För det finns inget liknande i Sverige, det finns inget liknande i England. Men om vi bara liksom går, liksom, alltså, hur tufft det var i Liverpool under 80-talet och hur särfördelad man kände sig under hela Hillsborough-katastrofen med Margaret Thatcher, och liksom hur London och liksom resten av England behandlade Liverpool, den här vi mot världen-känslan. Och staden har verkligen tagit sig till Jürgen Klopp, och Jürgen Klopp har tagit sig till staden på ett sätt som är svårt att förstå utifrån. Jag har svårt att förstå som Manchester United-supporter, men jag har fortfarande varit i Liverpool väldigt många gånger, så jag har ändå koll på det. Många kompisar som liksom är från Liverpool och har bott i Liverpool. Men att sitta och säga att han ska få sparken efter en dålig höst, alltså då förstår man inte vad Liverpool Football Club står för och allt vad staden står för. Så det är klart att han ska få chansen att bygga upp det här. Och nu, den här föryngringen som du pratade om, som började på något sätt att Mané lämnade, det var väl egentligen första steget. Folk fattar ju, som du nämnde, inte hur stort det var att Gini Wijnaldum lämnade, men det här är ju på något sätt, förra året var början, nu försvinner Bobby, nu försvinner troligtvis Henderson, eventuellt Fabinho, det är lite så här tvetydligt, och dealen verkar ha liksom stött på komplikationer, men känslan är ju fortfarande att den kommer gå igenom. Så nu är det ju liksom, ja, men, ombyggnation galore. Och min fråga är väl egentligen att, är det inte lite för stor ombyggnation på en gång med liksom ledarfigurer och föryngring, och kanske framförallt på viktiga positioner på centrala mittfältet? För Thiago kommer ju typ vara, om Henderson och Fabinho lämnar, så kommer Thiago, han den spelar med mest rutin, och han spelar ju inte 10 matcher per säsong, och han är ju på något sätt blivit, ja, men han, det är ju inte en Jürgen Klopp-spelare. Man trodde att det skulle bli liksom, ja, men det bästa mittfältet i England med Fabinho, Wijnaldum och Henderson, och löpviljan skulle bli ännu bättre när man värvar in Champions League-finalens bästa spelare i Thiago. Men det blir ju sämre, för det är inte Liverpool. Det är inte Jürgen Klopp Liverpool.
Nej, men så är det väl absolut. Och det är ju klart att det är stora förändringar i det här Liverpool-laget. Samtidigt så får man väl ändå dels komma ihåg att det har gjorts success. Alltså det var först Luis Diaz som hämtades förra januari först och sen då Darwin Nunes som hämtades förra sommaren, en Cody Gakpo som kom denna vintern, och att de nu växer in i sina roller, en Trent Alexander-Arnold som utvecklar sitt spel och har andra förväntningar på sig kanske inför den här säsongen, och sen då med adderingen av Alexis McAllister och Dominic Soboslai. Än så länge så det är ju klart att det har hänt väldigt mycket. Sen är jag ju inte, jag sitter ju inte i den där båten med att vi tappar ledare, vi tappar hjärta, DNA hit och dit. För det första,
det där som vi pratat om i podden också.
Ja, och som vi har pratat om här nu, så alltså, Jürgen Klopp är dels den garanten för att Liverpool fortsätter stå för det Liverpool ska stå för, och sen på planen så finns där en Alisson Becker, det finns en Van Dijk, oavsett om han ser ut att vara engagerad eller inte, så tror jag att om vi pratar kravställan och så vidare på träningsfält och vad han förväntar sig av sina lagkamrater både på match och träning och sen med Salah och så vidare, så jag tror ju och ser kanske hellre att Liverpool, men fortsätter då, det kanske har hänt lite mer när folk lyssnar på detta, för som du har nämnt, Henderson kan vi ju räkna bort, Fabinho är troligen på väg bort, det sista som har hänt här innan vi spelar in detta är ju att det verkar väl bara vara lite komplikationer i den där affärsuppgörelsen med Saudi, men att det ändå ligger i allas intresse att det kanske blir en affär, och då ska ju Liverpool in med en Romeo Lavia av allt att döma, men behöver ju även få in ytterligare en mittfältare, kanske få in ytterligare en mittback, så den stora frågan, och då får man väl kanske acceptera att den här säsongen blir säsongen då vi kan gå så långt vi bara kan i Europa League. Hur trist det än må vara med Europa League.
Fan, vad fint, men fan, fint att höra dig säga det.
Ja, men vad fan gör det med det här nya Liverpool-laget? Ta oss tillbaka till topp 4 och nästa säsong, då står vi där redan. Alltså, återigen, vi har redan pratat om det så många gånger att ett City-lag, även när allt står rätt, när stjärnorna bara står som de ska, så kommer du ändå behöva typ en maxprestation och en underprestation från City för att vinna Premier League. Så vad fan, med det här laget vi gör nu och med alla förändringar vi gör, så kommer vi ändå kunna gå från fjärde plats. Vi kommer kunna gå för att vinna Europa League, så gör hellre så mycket som möjligt den här sommaren. Och så lägger vi grunden till att kanske då ta nästa kliv, nästa säsong, för även efter den här säsongen så har vi ju 2 år kvar med Klopp, och det är kanske då vi ska vara som allra bäst istället.
Men vi har ju varit inne på övergångar och pratat med McAllister och Soboslai, ombyggnationen och liksom, ja, men stöttepelare i Firmino och Milner som lämnar, men du har pratat om mittback, att du inte håller Joel Matip och Joe Gomez som liksom fungerande tredje val, och med Konatés skadebekymmer, ryktas det inte lite väl lite? Vi pratade med Daniel som representerar Chelsea i podden om Louis Colville, att det har ryktats lite, men samtidigt, det känns ganska orealistiskt vid det här tillfället. Vad tror du kommer ske på den här mittbackspositionen i Liverpool?
Jag är ju livrädd för att det inte händer någonting, tyvärr. Och det har splittrat Liverpool-läget här under försäsongen, där jag i alla fall varit ganska verbal på sociala medier att även om man inte ska dra växlar av försäsongen, så är det oroväckande att man släpper in 6 mål på de 2 första matcherna mot tyskt andra divisionsmotstånd, och framförallt så var det ju en andra halvlek mot Greuther Fürth när vi bytte in Joel Matip, Joe Gomez, Kostas Tsimikas och hallå, det var Branimir Herigota hade motorväg rakt igenom och gjorde vad fan han ville, så det alltså kvalitetstappet ner där men det är så jävla avgrundsdjupt, och med skadeproblematiken på Ibrahima Konaté, med en Van Dijk som du säger, så fan, han är äldre, han har ändå den här knäskadan som han har liksom rehabiliterat sig från och kommit tillbaka från. Kommer han alltid vara en 38-matchspelare? Kommer kunna tillvara det? Nej, troligen inte. Och då är det för stort gap och glapp ner. Och Levi Colwill är ju det enda som ens har ryktat. Och så här, att han ryktas tycker jag är helt fantastiskt. Jag hade tagit han alla dagar i veckan. Jag hade sprängt banken för honom. Men problemet är ju att dels Chelsea nog inte vill släppa. Och att det inte finns några andra rykten. För jag hade ju gärna sett att, och där har vi ju sett Klopp för, får han inte sitt första val? Nej, då vill han inte ha någon alls. Och det kan man verkligen tycka vad man vill om. Och där känner väl jag att, ta gärna någon annan i så fall, för jag vill inte se Joel Matip eller Joe Gomez spela allt för många minuter den här säsongen.
Innan du får börja prata om stjärnan som jag misstänker vem du kommer välja, så måste jag bara fråga om det är så konstigt, alltså när City har 2 spelare på varje position på de offensiva platserna, så ser man det som ett lyxproblem att Pep kan den där rotationen. Tror du att det kommer kunna uppstå ett problem med att ha Luis Diaz, Cody Gakpo, Mohamed Salah, Darwin Nunez och Diogo Jota, 5 spelare där framme som alla är väldigt högkvalitativa och skulle gå in i de flesta lag i världen, kan det bli något problem?
Kan det väl säkert, kan det alltid, men tittar man återigen på förra säsongen då hade vi en Luis Diaz och en Diogo Jota som fick typ halva säsongen vardera spolerad på grund av skador. Det finns alltid den risken och jag tycker att man som klubb måste vara så pass egoistisk att man, ja, är ni alla friska då har vi ett lyxproblem och då kommer någon av er få sitta och sura på bänken för det är inte alltid ni är det och då måste vi som klubb ha tagit den försäkringen för att säkerställa att vi alltid har bra spelare på planen även när någon saknas. Och jag kan väl se om jag tittar på försäsongen att en fronttrio där Luis Diaz är ganska given till vänster och Mohamed Salah är ganska given till höger och där Cody Gakpo och Darwin Nunes lite beroende på match och motstånd växlar lite som en nummer 9 där framme i det, ja, men i det tröjnummer som nu också Darwin Nunes kommer att bära. Och så tror jag att Diogo Jota mer är, ja, men den som kanske är första inhoppare på alla de offensiva positionerna. Och nu under försäsongen så har man ju också laborerat lite med att Cody Gakpo har snurrat i, om vi nu ska spela det här nya moderna boxmittfältet som blir någon form av 3-2-2-3, så är det ju både Alexis McAllister och Dominic Soboslai i de där offensiva 8-10 positionerna. Och Cody Gakpo då också har snurrats in där lite. Och då skulle ju han tillsammans med Curtis Jones kunna ge alternativ så att de är fyra stycken som snurrar på de två offensiva mittfältplatserna istället. Det gör ju att Cody Gakpo kan spela även när Darwin Nunes är på planen till exempel. Så det är, alltså, lyxproblem vet jag inte om, men det är ju i alla fall en bredd jag förväntar mig att ett lag av Liverpools dignitet ändå ska ha nu när man går in i en säsong och försöka göra det bättre än vad man gjorde förra säsongen.
Ska vi prata om The Egyptian King som jag misstänker är Liverpools stora stjärna?
Ja, men det brukar ju heta hashtag only Salah i stort sett när det är olika så här. Ja, men han är den första som har gjort 10 mål i, jag vet inte, på 10 matcher. Eller han har gjort 10 så många bortamål eller 10 så många mål den här säsongen. Och så, det är bara Salah som har gjort fler. Och det har ju alltid varit någon form av, jag vet inte, ett synsätt på Mohamed Salah om att han aldrig är riktigt så bra som statistiken visar. Man tycker att han missar för mycket, man tycker att han inte lever upp till den enorma kravbild som ställdes på honom eller som byggdes upp av hans egen prestation den första säsongen han gör i Liverpool. Men Haaland slår ju såklart målrekordet förra säsongen. Tittar du på spelmål så är ju faktiskt Salahs säsong från 17-18 fortfarande den bästa och mesta i Premier League-historien. Och jag köper ju aldrig in på att han skulle vara sämre än vad han presterar. Alltså, jag ser ju honom. Jag ser honom hela tiden. Jag vet att han kan få vara osynlig, dålig i 89 minuter. Jag vet vad han har i sig den 90:e minuten om det behövs. Och han har ju ändå bättre stats än alla andra yttrar i ligan när det väl summeras. Rashford, Saka, Martinelli. Alltså, de här de nämner i City, Grealish och Mahrez och Foden. De växlar såklart in och ut mycket mer. Men det är alltid Mohamed Salah som står överst. Det är ju snarare att han har fått fylla även nummer 9-spelarens roll och därmed målkvot lite som har gjort att man kan få bedömt honom på andra sätt. Men får vi in en Darwin Nunes som gör 25 och Salah fortsätter göra 20 så kommer vi nog börja förstå hur jävla bra Mohamed Salah är. Så han må ha fyllt 31 nu, men alltså, det är ju en kropp och fysisk förutsättning som gör att han kommer inte dippa den här säsongen heller i alla fall, utan aldrig skadad, ingen jinx där, men ruggig skall också. Som,
har han återhämtat sig efter AFCON i frågan?
Ja, han återhämtar sig från allt. Däremot så ska de ju spela AFCON igen. De spelar fan AFCON hela tiden.
Yes.
Det är helt jävla sinnessjukt. Så det är väl återigen 7-8 matcher. Det brukar vara 3-4 kanske. Premier League-matcher som en jävla FA Cup-runda. Man bränner ifall det går långt. Men får väl hoppas att Egypten chokar i gruppspelet och åker hem direkt.
Den här. Ja, men om vi bara tar Salah, så folk pratar ju om hur högt ska vi hålla honom. Alltså, Premier League-karriären kanske är lite för kort för att liksom vara störst. Men om vi pratar högsta nivå under en 5-årsperiod, det är väl inte många som slår Mohamed Salah på fingrarna i historien.
Nej, alltså återigen, det är bara att låta statistiken tala lite för sig. Tittar man i våra egna historieböcker om bara från ett Liverpool-perspektiv så så ser man ju honom, trots då att narrativet lite runt omkring är att men det ser ut att gå lite sämre, han är inte riktigt lika bra hela tiden, och så vecka efter vecka så kommer den, men nu har han passerat Robbie Fowler och nu har han gjort fler mål i Champions League än Steven Gerrard. Alltså, han slår ju hela tiden de här som alltid hålls som de största i Liverpool-historien, och det är ändå med de beskedliga 5 säsonger han bara har gjort i Liverpool, och redan varit med och vunnit allting, lett oss fram. Jag tycker som sagt att han leder väldigt mycket på planen med sitt sätt att spela. Jag tycker också de få gångerna han talar, vilket inte är så jävla ofta, men när han tar till ton lite på sociala medier eller vad det än är, så gör han det på ett sätt med en tydlighet som visar vad han har för kravställan på Liverpool, och jag tror att han kommer fortsätta driva det här laget framåt, och är väl återigen, tyvärr som man måste vara just nu, bara väldigt rädd för att jag förstår att han skulle vara den stora stjärnan i saudiarabisk fotboll, alltså att få dit någon som så tydligt kan vara en symbol för för folket, om vi generaliserar lite där nere, så tror jag att det finns väl en rädsla där. Det kommer inte vara den här sommaren, men kan ju tyvärr vara nästa. Jag hade ju gärna sett att han gör 2, 3, 4, 5 säsonger till i Liverpool, för jag känner att han är för mig den största under den här eran.
Men det är ju på något sätt förra säsongen som är bland det mest imponerade Salah gjort. Det liksom, narrativet var ju verkligen att han är mentalt slut efter AFCON. Han har skrivit på det här kontraktet, att han är mätt. Jag vet hur mycket du har kämpat på sociala medier för att liksom kolla hans statistik. Kolla på statistiken. Liverpool har en dålig säsong. Han gör alltså 19 plus 12 på 38 matcher på den här usla säsongen när Liverpool viker ner sig totalt. Han gör 8 mål på 8 matcher i Champions League. Och det här säger väl någonting, vilken fruktansvärd nivå. Vi har pratat om Marcus Rashfords fantastiska säsong förra året. Och det är så här, Mohamed Salah spelar ett dysfunktionellt Liverpool och gör de där siffrorna. Det är så fruktansvärt imponerande så det finns inte.
Ja, och förutom då att 19 plus 12 såklart är bra och imponerande, så är det fan, alltså den statistiken jag älskar med Mohamed, det är den du nämner, det är 38 matcher. Han står där varje jävla gång. De andra spelarna, och fan, alltså som Liverpool-supporter har man blivit så jävla stött och nött på att inför match, fan, när det ska komma en startelva en timme innan, så kommer det 1 timme och 7 minuter innan, så kommer det att någon jävel har skadat sig på träning eller har någon minor knock och missar matchen. Det händer aldrig med Mohamed Salah.
Keita är borta nu. Du får inte oroa dig.
Nej, men hade vi haft 11 eller 15 spelare som var tillgängliga lika ofta som Mohamed Salah, då hade vi ju varit bättre. Så det är ju också en del att sköta sin träning, att sköta sin kropp, se efter sig själv och vara i det fysiska jävla traktslaget som han har varit.
Den där kroppen sköts. Det kan vi vara överens om.
Ja, verkligen. Men från det som då är den stora stjärnan Mohamed Salah till talanger och vad som eventuellt väntar där bakom, så får väl jag ändå känna att det som Liverpool-supporter kanske inte är så sexigt nu för tiden. Och det är, samtidigt känns det lite bra, för det vet ju du om någon, när man om åren satt på försäsongen så pratades det om här kommer någon jävla Jordan Rossiter som är den nästa Gerrard. Och det var ju för att vi var så jävla dåliga, så då släppte man ju fram de här jävla 17-18-åringarna.
Dan Woodburn typ, eller?
Jag är ute och cyklar. Ben Woodburn har vi, ja. Absolut. Jordan Rossiter, Jay Spearing var ju tidig. Sen efter det kom ju Danny Pacheco. Gubbarna liksom.
Ska säga vem, om folk som har sett sagan om Konungens återkomst. Den här ledarorken som är i det här första slaget. Ruggigt lik Jay Spearing. Sen kanske inte alla kollar på den filmen, men sök typ så här: Leader Ork, Lord of the Ring, Jay Spearing. Det är en kopia.
Men du
han är väl tillbaka, U21 va?
Exakt, han är i U21-verksamheten och eller U23 är det väl, ja, precis, och spelade 2-3 liksom regga som både tränare och spelare där och hjälper till lite och ska slussa mellan ungdomsverksamhet och A-lagsverksamhet, och så var han inne och spelade 2-3 matcher, lite Johnny Evans-rollen, kan vi säga det?
Kan vi inte bara köra ett specialavsnitt någon gång och bara prata om så här gamla Liverpool-rövspelare, vad de gör idag, typ så här Insua. Han var ruggigt bra 08-09 dock.
Ja, det är ju att ta i, men det var du som sa det.
Vad gör Welchavi då?
Fan, jag såg faktiskt honom på tal. Kul, det var faktiskt idag när vi sitter och spelar in detta, så var det årsdagen att Joe Allen lämnade Liverpool. Det var någon som hade lagt det. Han gjorde även en första sida för Eggs and Chicken, ett magasin om ägg och kyckling. Så jävla fint. Står han ändå i en Liverpool-träningströja och poserar med en kyckling i handen. Det var helt otroliga bilder. Så det är fan i så vart vi kan ta oss när vi börjar prata om gamla Liverpool-profiler. Och men det, som sagt, alltså det skulle komma till lite det här med att man på försäsongen kanske då hela tiden fick upp hoppet om att något skulle vara bättre, att det skulle vara grönare gräs på andra sidan när Liverpool ständigt och jämt underpresterade. Det är ju, om man säger, det är absolut inte nackdelen, men det är ju skillnaden då mot ett lag som trots allt gör väldigt mycket mer rätt idag, att det kanske inte behövs tryckas fram de här unga spelarna och förväntningarna behövs inte byggas. Så nu är det ju inte på samma sätt någon hype kring de här 16-17-åringarna som ändå får vara med kanske då första veckorna på försäsongen, utan tittar vi på de unga spelarna i truppen idag som man ändå kan ha stora förväntningar på, så är det ju en Stefan Bacicic framförallt som, beroende lite på vad som händer i det där, eller runt det där mittfältet, kan få en lite större roll. Förhoppningsvis så kan han stå lite mer på tillväxt, men i en nummer 6-roll där han, när han fick vikariera i vintras i ett extremt dysfunktionellt Liverpool, ändå visade vilka individuella färdigheter han besitter och vilken högsta nivå som nog bor i honom. Men ska ju inte behöva axla för mycket ansvar redan, men skulle ju mycket väl då i ett Liverpool som denna säsongen spelar i ett Europa League till exempel kunna växlas in där, växa in i kostymen, och på sikt så ser det ut att vara en helt fenomenal centralfältare vi har hittat i honom. Men samma där, ska nog inte ställas för mycket krav och förväntningar på att han spelar jättemycket. Det skulle snarare vara ett litet lite minustecken för Liverpool att han behöver spela vecka efter vecka. Det kommer inte att ske, men kommer att vara väldigt kul att fortsätta följa. Fick ju efter ett par starter i vintras, sen resten av våren spoilerad på grund av skada, men är up and running här igen och ser ut att vara en del av den trupp i alla fall som går in i nästa säsong.
Och han petade ju faktiskt Fabinho några matcher här och gjorde det väldigt bra, och jag tyckte att man såg en skillnad på det här, alltså istället för Junisamman hyllar och liksom hybris hyllar efter några bra insatser på försäsongen, att han gjorde verkligen och stack ut i ett visserligen ganska dysfunktionellt Liverpool vid den här perioden, men att han var verkligen en av de spelarna som syntes, och liksom bra fysik, bra blick. Han är väl halvspanjor, va?
Precis.
Så man såg verkligen alltså så här att han har den spanska liksom uppfostran. Så det här en spelare som jag faktiskt i stort sett hade glömt bort för att han inte spelade något i våren på grund av skada. Så det här ska bli väldigt kul att se om man kan ta nästa kliv i utvecklingen. Och om Fabinho lämnar så får man ju in Lavia där som också är väldigt ung. Hur den där rutinen kommer funka och om man kommer rotera dem och hur mycket speltid han kommer få.
Ja, nej, absolut. Och han var ju just som du är inne på med sitt halva spanska medborgarskap där med kring att hans pappa spelar ju tillsammans med Thiagos pappa, Massinho, i Celta Vigo. Så det var också någon cirkelslutning där att Bacicic och Thiago sen spelade någon match eller i alla fall några minuter tillsammans. Men det är ett Liverpool ändå som kanske inte ska förväntas gå då från en femteplats rakt upp och vinna Premier League, men som vi har nämnt och lär nämna kring en del av de här topplagen precis bakom, så handlar det ju om att vara i slagläge bakom Manchester City. Och det är väl mer för dig kanske, vad ser du ett Liverpool-lag kunna göra med befintlig trupp och förutsättningar som finns? Känner du ett hot, eller om du bara ställer dem mot Arsenal till exempel, vem håller du högst inför kommande säsong?
Alltså jag skulle nog landa faktiskt i Arsenal, och det beror på, som jag har varit inne i det här avsnittet lite, att jag tycker att kanske att den här ombyggnationen har gått lite för fort. Alltså på offensiven har man gjort det väldigt snyggt, men det här mittfältet, Liverpool står kanske inför en premiär där man kommer ställa upp med tre helt nya centrala mittfältare och en backlinje som hade problem defensivt för Robert, som inte imponerat på försäsongen. Så jag har inte jättebra känslor för Liverpool just nu, och det är såklart mitt supporterskap som spökar och liksom petar in åsikter här. Men jag tycker att det finns ganska mycket frågetecken, och det känns som ett för stort steg att ersätta hela det där mittfältet på en sommar, även om jag långsiktigt tror att det kommer bli jättebra. Om vi pratar nästa säsong, om det blir Lavia, McAllister, Soboslai och någon mer kommer in, så tror jag att det kommer bli jättebra. Men jag tycker att det är mycket frågetecken, och framförallt defensiven som jag har stora frågetecken kring.
Ja, nej, men jag håller med. Alltså, som det ser ut just nu när vi sitter här och spelar in, så är det ju det defensiva mittfältet och ja, men, spetsen på bredden i den där backlinjen. Att, det är för stort gap, tycker jag, från de tilltänkta startspelarna till de som eventuellt behöver växlas in ifall det blir skador eller att man behöver vila någon. Sen gör väl ett Europa League-gruppspel att man kanske kan rotera mycket mer där än vad man hade gjort om det varit ett Champions League-gruppspel. Samtidigt så tycker jag att Liverpool de senaste åren kanske visat att när de bygger momentum på alla fronter och spelar match var tredje, fjärde dag kanske har varit som allra bäst. Jag tror framförallt alla Liverpool-supportrar känner alltid en sån här rädsla efter uppehåll eller när det har varit det här lilla, minimala typ så här februari-breaket man tryckte in i Premier League några av de senaste säsongerna.
Ja, men det där är så jävla kul. När Liverpool är fan praktexemplet. När ni hade den här, vi har pratat om det här mittfältet med Fabinho, Gini och Henderson och sen Firmino Mané. Och sen de har spelat liksom 38 matcher i rad och startat varenda match. Och sen ska de få det här varmväderlägret i februari och sen vila upp sig en och en halv vecka. Sen kommer de tillbaka och är iskalla första matchen.
Nej, men det är fullständig katastrof alltid. Så därför lämnar ju ändå den här då situationen med en höst i ett Europa League-gruppspel och potentialen till att kunna alltså då, växla spelare, vila lite mer. Det lämnar en väldigt kluven kring hur eventuellt positivt eller inte det är för ligaspelet. Där tyckte jag ju faktiskt, om vi pratar bara väldigt kort Arsenal egentligen, och jag tyckte nog kanske då tvärtom mot många andra som försökte tycka saker under den här våren när Arsenal åkte ut mot Sporting Lissabon tidigt i det där Europa League-gruppspelet, att det dör ändå någonting i ett lag när du åker ur, oavsett, alltså när man vill försöka vara positiv kring att ja, men det blir mindre matcher och nu kan man fokusera på en sak. Ja, men det är aldrig bra att förlora eller att vara nere och varva ner, utan bara kör istället när du bygger momentum.
Och det är lite loser-mentalitet också, och det kändes ju verkligen som att Arsenal, när man liksom summerar säsongen, att det där vart ju inte alls bra. Innan vi avslutar ska vi väl prata lite långtidsspel med Liverpool, och det är väl under halvan som gäller, va?
Ja, det kan du nog fan få rätt schyssta odds på borta på ATG. Men jag kommer faktiskt titta på något utspritt målspel. Du nämnde ju konkurrensen offensivt. Jag tycker att Liverpool med både Soboslaj och McAllister har fått in mittfältare som kan leverera framåt också. Vi vet att Trent och Robertson brukar ändå ha någon balja i sig var. Van Dijk och Konaté kan väl nicka in någon. Så det är väldigt utspritt. Ja, han, varför inte? Han kan väl knoppa in en, tyvärr inte West Brom borta den här säsongen, men något jävla lag ska väl få se hans vackra skalle peta in en boll också. Så många målskyttar kommer jag att kika på borta på ATG.se, och det kan ju alla andra också som är över 18 år och som inte har problem med spelande göra, annars finns ju stödlinjen.se. Men du, innan vi helt avslutar här, så är det ju som så att Liverpool har ju gått verkligen alltså toe-to-toe med Manchester City två säsonger, 18-19 97 poäng, tappar ligatiteln på det, 21-22, 93 poäng, kommer två år efter City, och vet du vad som är exakt samma de här, eller vad som förenar de här två med kommande säsong?
Berätta.
Det är att Liverpool avslutar hemma på Anfield mot Wolverhampton. Så det kan vara tredje gången gilt vi ändå får sänka Wolverhampton och lyfta pokalen framför dem, istället för att deras jävla supportrar ska stå och reta mig när jag står där och gråter. Så jag känner att jag behöver revansch mot de jävlarna.
Känns som ett önsketänkande där. Och det är det här som är sidospår nu. Men alltså så här, min relation till Manchester City senaste åren har ju verkligen varit så här. Ja, men det är skönt när de vinner, för då slipper man ha kompisar som blir så jävla glada och rivaler liksom hemifrån. Men frustrationen när man går upp mot det jävla Manchester City och gör en supersäsong som Arsenal gjorde förra året, som ni har gjort 2-3 gånger, alltså det måste vara så fruktansvärt frustrerande. Jag längtar inte tills den dagen vi tar 97 poäng och kommer tvåa. Vidrigt.
Ja, den dagen, den sa jag, du behöver nog aldrig oroa dig, ni kommer nog aldrig ta 97 poäng, så det är lugnt för dig, Fabian. Men vi tackar för att ni har lyssnat på ännu ett införavsnitt. Skulle ni ha missat något så är det bara att leta runt här i hela vårt kartotek. Det öses ju på med avsnitt varje dag här inför Premier League-premiären den 11 augusti. Det är Rule Britannia ni lyssnar på. Ni kan höra av er på Twitter eller Instagram, följ oss där om det är några tankar och funderingar ni har. Alla avsnitt hittar ni som vanligt i Tutu Live-feeden. Och vi älskar att ni är med oss, och det går i full fart mot premiär. Så det här är riktigt roligt, och vi hörs och ses snart igen.